بسم الله والحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. Vi stannade förra veckan vid haditherna som handlar om vem som har störst skyldighet att börja med att ge salam till den andra muslimen. Och vi fortsätter där i kapitel 458. Bab Muntaha As-Salam. Kapitlet. Vart slutar As-Salam? Hadith 1001. Mashallah. Och här nämns det från Abi Zinad som säger att Kharija skrev en bok till Zaid att när du ska hälsa så säger du Assalamu alayka ya amir al-mu'minin wa rahmatullahi wa barakatuh wa maghfirah wa tibu wa salawatih. Och denna affär nämns vara autentisk. Och vi kommer tillbaka till den här frågan senare i boken. Och det är författaren kommer att nämna den här hadithen i sin helhet. Och då är frågan, kan man lägga till någonting efter wa barakatuh? Genom du säger till mig, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kan jag då säga till dig, wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wa maghfiratuh. Okej. Vissa ulema, som Sheikh Albani och så vidare, håller hadithen att vara hasan. Finns en hadith i frågan också. Men alla många andra ulema säger att den är da'if, den är svag. Och som Abdullah ibn Abbas sa, att salam slutar vid wa barakatuh. Det är klart och tydligt. Den slutar vid al-barakatuh. Och också hadithen vi nämnde förra veckan. Där Rasulullah a.s. nämner 30 hasanat vid wa barakatuh. Och han nämnde inte någonting efter det. Så as-salam slutar vid wa barakatuh. Och inshallah vi kommer att fördjupa oss i den frågan senare. Kapitlet, den som hälsar genom att göra en gest, gärna genom att gärna vinka eller lyfta på handen. Och den nämns första hadithen som är svag. Och det nämns en annan hadith här också att profeten a.s. vinkade åt kvinnorna med handen. Vinkade åt kvinnorna med handen. Och då säger här ulema, yani det här är om man samtidigt säger assalamu alaikum. Om man samtidigt säger assalamu alaikum. Om man till exempel är långt borta. Personen är flera hundra meter bort. Om du bara säger salam alaikum, han hör inte. Men du indikerar på assalamu alaikum och du lyfter handen till exempel. Eller du träffar en person som är döv. Då kan man också indikera på då att lyfta handen. Men att bara hälsa med handen, det är inte från islam. Utan då måste man samtidigt också då säga assalam. Ja. Och det här ämnet kommer vi också nämna senare. Att hälsa på kvinnor, att det är yani, i grunden tillåtet. Men som ulema säger, som Ibn Hajar, idha uminat il fitna. Och man kan yani, känna sig säker från fitna. Och ja, det finns ju folk som kanske använder salam som ett första steg till att komma nära en syster. Att flirta till exempel. Hur ska han komma nära henne? Hur ska han börja kontakten? Kanske han säger hon gärna kallas salamu alaikum. Och hans avsikt är att flytta med henne till exempel. Eller komma nära henne på något sätt. Och för att det ska bli fitna och sånt. Då är det ju självklart inte tillåtet. Taib. Men generellt, du träffar någon muslimsk kvinna i affären som jobbar där. Och du vill fråga henne någonting. Du säger salamu alaikum. Eller någon sjuksköterska. Eller någonting sånt. Yani. Det är inte haram. Det är inte förbjudet. Grunden är att det är tillåtet. Så länge man kan skona sig från el-fitna. Ja. Och det nämns lite svaga hadither här, men vi hoppar över dem. Här nämns det en affär från Ata ibn Abi Rabah som var från ett tabi'in som sa kana yakrahuna at-taslim bil-yad. De brukade ogilla att man hälsar med handen. De brukade, yani salaf, brukade ogilla att man hälsar med handen. Och då säger här ulema som Mubarak Furi att det här är de som kan säga salam alaikum men typ bara nöjer sig då med att typ vinka med handen. Men som vi också nämnde tidigare, att det kan vara ibland kanske till och med sunna att hälsa med handen. När var det sunna att hälsa med handen?
När man ber.
När man ber, precis. Om det står i salam och någon säger till dig salam aleikum, så sa vi att det är sunna att hälsa med höger handen då. Man har handflatan neråt och gör den här gesten i bön. Och som vi också sa, personen som är långt borta eller personen som inte kan prata, att en sån person också hälsar med handen är okej. Men att bara liksom vinka utan att säga salam, det var det som Salaf brukade ogilla. Nästa kapitel, bab yusma idha sallam. Kapitlet att man ska höra den som hälsar. Där berättas det från Thabit ibn Ubaid, som säger att jag kom till en sammankomst och där fanns Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma, som sa: om du kommer så hälsa så pass högt att det hörs. Fa innaha tahiyyatun min indillah, för det är en hälsning från Allah, mubarakatun tayyibatun, som är välsignad och den är helt, den är perfekt och den är god. Det är också en viktig punkt som Abdullah bin Umar säger till denna man från Salaf, att om du kommer till en sammankomst så hälsa så att det hörs. Det är ett fel som vissa gör, att de mumlar eller är väldigt tysta. Kommer salam. Ingen hör ens att han har gett salam. Utan det här är, som vi nämnde, Allahs namn, det här är dua. Höj rösten och säg assalamu alaikum. Så länge det inte är att man kommer in och stör till exempel, som det är en dars eller någonting sånt, flera hundra människor, någon kommer in och höjer rösten och sen kommer nästa och gör samma sak. Lä. Utan generellt, sitter med några vänner, säg salam så att alla hör det. För att det är baraka. Det är tajib, någonting gott att göra. Nam. Och här nämner också ulema ett annat fel som folk gör. Det är att när de säger salam så mumlar de eller sluddrar de eller sväljer vissa bokstäver. Eller säger den supersnabbt. Och ni känner säkert igen det här. Man säger salam alaikum warahmatullah. Vad sa du? Salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam. Vissa bokstäver försvinner, eller hur? Ja. Ja. Det är fel. Ni talar tydligt. Tala tydligt och tala högt så att man hör. Och så kanske någon tar illa upp. Alltså jag gav salam, han besvarade inte. Fast du gjorde det, men du gjorde det tyst. Så besvara så att personen hör vad du säger. Så att om du ger salam, ge salam så att det hörs. Och det är också en innebörd av afshu salam. Ni minns hadithen, afshu salam abaynakum. Sprid salam bland er. Och om du inte höjer rösten så har du inte spridit salam. Så att gör dig själv hörd när du ger salam. طيب nästa kapitel, bab man kharaja yusallim och yusallim alayh. Kapitlet att den som går ut ska hälsa och man ska också hälsa på honom. Och där berättas det en affär från Tufail ibn Ubay ibn Ka'b, som berättade för honom att han sa att Abdullah bin Umar brukade komma till mig och jag gick med honom tillsammans till marknaden. Och när vi gick ut på morgonen till marknaden så gick Abdullah ibn Umar förbi människor och varenda person han gick förbi. Även om det var en person som var saqqat, en person som säljer upphittade objekt, eller en person som är affärsman, eller miskin, en fattig person. Varenda person han gick förbi gav han salam. Och då så sa Tufail till honom, eller Tufail sa: jag kom till Abdullah bin Umar en dag och han bad mig följa med till Esuq, till marknaden. Och då så sa jag: vad ska du göra i Esuq? Du, yani, stannar inte upp för att köpa någonting. Du frågar inte om varor, om de kommer, om de finns och så vidare. Du, yani, söker inte heller information om dessa saker. Och du sitter inte heller för att prata, yani, med affärsmännen. Och sitter inte heller i marknaden. Så han sa: sitt nu med oss här och berätta någonting för oss. Och då så säger Abdullahi: ya Abba Batn, Du, yani abo, ett smeknamn, button, mage. Du med magen, yani. Och då så sa de Tufail hade, yani mage. Han hade ganska stor mage. Innama nagdu, vi går ut på marknaden för att ge salam. Nusallimu ala man laqina, vi hälsar på dem som vi träffar. Naam. Så kolla här, Abdullah bin Umar, och ni vet alla hans höga status hos sahaba, att han var från ulema av sahaba, brukade gå ut på förmiddagen. Yagdu betyder mellan fajr och dhuhr. Brukade han gå ut på marknaden med den här avsikten att ge salam till folk. Inte för att köpa, inte för att handla, inte för att kolla marknadspriser, vilken vara som är på väg, vilken vara som har höjts i pris och så vidare, utan bara för att ge salam till folk. För att få vad? Ajr, belöning. Och sprida den här kärleken bland muslimer. Subhanallah. Så här finner vi vilka jägare av belöning sahaba var. Att man tar sig upp på morgonen och går ut på marknaden med avsikten av att samla på sig hasanat för att sprida salam. Stort, eller hur? Och sen kolla också på Abdullah här, Abdullah bin Umar. Han gick inte till vissa utvalda människor, utan Tufail nämner specifikt att han gick till alla. Varenda person han träffade gav han salam. Varenda person. Och han nämner till och med här as-saqat. As-saqat är den som typ idag man skulle säga skrotsamlare. Den som går och letar efter så här gamla saker i, som folk har slängt, folk har tappat, och lägger dem på ett bord och säljer dem. Yani det är sämsta saken, eller hur? Yani folk bryr sig kanske inte om honom. Han går och ger salam till den här personen. Han ger salam till affärsmannen och han ger salam till el-miskin, den som är fattig. Och Tufail sa till alla. Yani gick bara assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum. Den du känner och den du inte känner. Den rika, den fattiga. Så att mashallah, han praktiserade sunnan av att sprida salam till de man känner och de som man inte känner. Och då Abdullah sa till Tufail, ja Abu Batn. Yani Abu Batn, då säger ulema här, det här var inte för att göra narr av honom, utan en person ibland känns igen vid en viss sak, att han har kraftig mage, och säger då så, inte för att kränka honom, utan bara för att liksom yani namnge honom med den här kunjan som det var en av sahaba som kallades för, Dhul-Yadayn. Han med de långa händerna typ. Det var inte för att kränka honom. Det var typ som ett smeknamn eller öknamn för att känna igen honom. Han hade bredvid sitt namn Dhul-Yadayn. Så att det är inget fel med detta. Nästa kapitel. Bab taslimu idha jaa al-majlis. Kapitlet att hälsa då man kommer till en sammankomst. Och där berättas det från Abi Huraira radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa, om någon av er kommer till en sammankomst så ska han hälsa. Och om han går därifrån så ska han också hälsa. Och den senare är inte mindre värd än den första. Det här kommer ni ihåg, eller hur? Och den senare är inte mindre värd än den första. Yani vad vissa gör, de tänker att när man kommer till en sammankomst så ska man ge salam. Men när man går behöver man inte ge salam. När man går är det lika viktigt att ge salam som när man kommer. Du träffar en kompis, två kompisar. Du säger assalamu alaikum. Och sen ska du gå. Då säger du återigen assalamu alaikum. Okej? Okay? Inte hej då brorsan, jag ska gå, vi ses senare. Utan lägg också till där assalamu alaikum. Okej? Okay? Den är lika viktig som den första. Nästa kapitel. Kapitlet att hälsa när man ställer sig upp från en sammankomst. Och det liknar också tidigare rubrik. Och där säger författaren i hadith Abi Huraira radiyallahu anhu. Han nämner faktiskt exakt samma hadith som innan. Taib, han nämner samma hadith som innan. Nästa kapitel. Bab haqqu man sallama idha qam. Skyldigheten att ge salam när man ställer sig upp. Och där berättas det från Muawiya ibn Qurra som sa att hans far sa till honom, ja Bunayya, min son. Om du sitter i en sammankomst och hoppas på gott, eller en sammankomst där man Ja, ni talar om gott och frambringar gott. Och sen så måste du gå och uträtta någonting. Så säg salamun alaikum. För då kommer du att vara delägare i det goda som de kommer att uppnå i deras sammankomst. Och det finns inte ett folk som samlas en sammankomst och sen ställer sig upp och skiljs åt utan att minnas Allah, förutom att de ställer sig upp som ett folk som ställer sig upp från ett åsnekadaber. Och denna athar är autentisk. Och den har också nämnts i sista delen av hadithen, marfu', yani från profeten Muhammad alayhi salatu wassalam. Här säger denna sahabi till sin son, ja bunayya, min son, att om du är i en sammankomst där man hoppas på gott. Och här finns det, man kan säga, två sorters sammankomster. Goda sammankomster och dåliga sammankomster. Eller hur? Goda sammankomster, majalis. Och dåliga sammankomster. De goda är de där man talar om Allah. Man talar om islam. Man talar om nyttiga saker i dunya. Arbete, utbildning. Vad som främjar muslimernas framgång. Vad som förbättrar ens livskvalitet och liknande saker. Det är nyttiga sammankomster. Man tar nytta i sin din eller sin dunya. Okej? Och sen har vi onyttiga sammankomster. Och det är de där man baktalar folk, man gör narr av folk, sitter och skojar, massa haramskämt, man sitter och ljuger, man talar snuskigt, perverst och svär och liknande saker. Och det här är onda sammankomster. Och som Ibn Qayyim nämner i hans bok om dhikr, då han talar om dygden av dhikr, att sammankomster av dhikr är sammankomster av änglar. Som det har nämnts i hadithen. Att Allah har speciella, unika änglar vars uppgift är att leta efter sammankomster av dhikr. Och hittar de en sån sammankomst så finner de frid och behag. Och liksom stannar med de här människorna. Omsluter dem med sina vingar och så vidare. Det här är majalis dhikr. Majalis al-malaika. Och så har vi dhikr, de andra majalis. De andra sammankomsterna av synd som är sammankomster av vem? Shayatin. Och sen säger Ibn Qayyim, så välj vilken av de två du vill. Är ni sammankomster av änglar eller shayatin? Vilken väljer du? Änglarna såklart. Så en muslim sitter inte i dåliga sammankomster. Där folk pratar illa och folk syndar och så vidare. För då får man också synd. Du sitter där tyst och du säger ingenting. Åtminstone se åt dem. Byt samtalsämne. Sluta prata skit. Prata om någonting nyttigt och så vidare. Men om du sen måste gå och du måste lämna denna sammankomst, så ge dem salam. Säg salamun alaikum. Och då kommer du få en del av den belöningen som de får i det goda som de gör. Och så nämner han den här delen av hadithen, som också är marfu', yani, som profeten Muhammad al-Islam har sagt, att om ett folk samlas och sitter och snackar och sen ställer sig upp utan att göra dhikr, alltså hela sammankomsten är dålig och de går ifrån varandra utan att göra dhikr, så är det som att de lämnar och skiljs åt från ett åsnekadaber. Ja, det här är en liknelse. Kan ni tänka er att man sitter bredvid en rutten död åsna som har legat död i flera veckor. Ni vet, flugor och maskar och det luktar ruttet. Vem vill än sitta runt en sådan åsna, sådan kadaber? Du kommer bli äcklad, du kommer kanske bli spyfärdig, du kommer lukta äckligt. Och samma sak är det när man ställer sig upp efter en sammankomst där man inte minns Allah subhanahu wa ta'ala. Och en annan autentisk hadith liknande, en sammankomst där man skiljs åt och inte har gjort dhikr av Allah, kommer vara en khasara. Det kommer vara hasra, det kommer vara en ånger på domedagen. Men du kommer tänka på yawm al-qiyama, staghfirullah, må Allah förlåta mig den där dagen jag satt och bara snackade skit med de här människorna. Subhanallah. Så man ska försöka fylla sina sammankomster med dhikr. Och de bästa sammankomsterna av dhikr, det är de här. Sammankomster av kunskap. Sammankomster där man sitter och läser Koranen. Det är de som är på topp. Och dhikr, det är inte som vissa tror att sammankomster av dhikr, det är när man sitter tillsammans och säger subhanallah, alhamdulillah, som sufisterna gör. Utan sammankomster där man minns Allah. Och det är det vi gör nu. Och därför det var en av Salaf som hade dars. Och då så säger en av eleverna. Han säger, bröder, ska vi inte göra dhikr? Ska vi inte göra tasbih och dhikr? Så den här sheikhen blir arg. Han säger typ tyst. Vad tror du vi gör för någonting? Det här är dhikr. Det som vi gör. Talar om Allahs verser. Vi talar om profetens hadither. Vi talar om religionen. Vilken dhikr är större än denna? Så sammankomster av kunskap är sammankomster av dhikr. Sammankomster av Koran är sammankomster av dhikr. Och han nämner ulema, även vanliga sammankomster. Du sitter och pratar med dina bröder om någonting. Du kan göra de sammankomster av dhikr genom att till exempel prisa Allah. Säg alhamdulillah som gav oss detta goda. Talar om dunya, säg alhamdulillah som gav oss arbete. Alhamdulillah som har gett oss mat på bordet. Alhamdulillah som har väglett oss till islam. Det är dhikr, eller hur? Säg inshallah och jag ni påminner, man nämner islamiska ord och så vidare. Det är också dhikr av Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen att man, vad man kan göra också, att man avslutar sin sammankomst med kafaratul majlis. Den du'an som man säger när man avslutar en sammankomst. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilik. Och då blir du förlåten för de fel som har skett i den här sammankomsten. Så man försöker i alla fall prata om någonting gott. Du sitter med awam. Försök göra lite dawa. Sitter med släktingar. Försök göra lite dawa. En hadith, en aya. Få dem. De kanske pratar. Lägg till alhamdulillah. Säg inshallah. Säg så. Säg inte så. Ändra på små saker. Inshallah det kommer att bli en sammankomst som är för dig och inte mot dig på domedagen. Nej. Taib. Det berättas också här från Abi Huraira radiyallahu anhu som sa, den som möter sin broder och hälsar på honom och sen kommer ett träd eller vägg mellan dem, så ska han hälsa på honom igen. Så ska han hälsa på honom igen. Och efter den nämns en liknande hadith från Anas radiyallahu anhu där han säger att sahaba brukade, när de gick mellan ett träd, så yani, vissa delades på ena sidan av trädet och andra på andra sidan av trädet. På höger och vänster sida så brukade de efter detta hälsa på varandra. Ja. Det är också en sunna som många inte känner till. Många känner till det här första salam. Men det är tillåtet att repetera salam. Som kollar här. När sahaba går tillsammans. Och de går på varsin sida av ett träd. Och de har redan gett varandra salam. När de kommer efter trädet så ger de varandra salam igen. Eller de går och en vägg skiljer dem åt. Och så möts de igen. Då säger de till varandra återigen assalamu alaikum. Taib, så att de repeterar salam flera gånger. Och han nämner Sheikh Abdurazak en fin sak i förklaringen. Han sa, när jag var liten så gick jag själv med Sheikh Albani i Medina. Och då gick vi så där och en pelare kom emellan. Och så säger han till mig efteråt, assalamu alaikum. Så han hälsar tillbaka och så säger han, Sheikhen, vet du inte att det är sunna? Han säger, nej jag vet inte. Så han lärde honom hadithen, mashallah. Han sa, första gången jag hörde hadithen. Så kolla hur mån också sheikhen var att praktisera den här sunnan, mashallah, rahimahullah och ta'ala. Ett annat bevis på att man kan ge varandra salam vid upprepade tillfällen är också den kända hadithen om Musi och Salah, mannen som bad slarvigt. Hadithen som finns i Bukhari Muslim och alla hadithböcker. Och ni känner till den. Mannen kommer in i moskén och han ber snabbt. Och så går han till profeten alaihi salam och säger salam alaika ya rasulullah. Och då säger han, gå tillbaka och be, du har inte bett. Eller han svarar, wa alaikum assalam. Gå tillbaka och be, du har inte bett. Och så ber han slarvigt igen. Han kan inte be bättre. Och då kommer han igen och säger salam alaika ya rasulullah efter bönen. Och då säger han, wa alaikum assalam. Gå tillbaka och be, du har inte bett. Och det här upprepas 3 eller 4 gånger. Och det är vart? Det är en och samma moské. Alltså han går dit, han kommer tillbaka. Och ger salam. Går dit, kommer tillbaka och ger salam. Det är också ett bevis på att man kan upprepa salam i yani, en och samma typ sammankomst eller yani, vad kan man säga, tillfälle. Nah. Det berättas sen, säger författaren, kapitlet den som parfymerar sin hand för att skaka hand med andra. Den som parfymerar sin hand för att skaka hand eller ta andra i handen. Och där berättas det från Thabit al-Bunani som sa att Anas, då han eller på morgonen brukade smörja in sin hand i en god parfym. För att sen ta sina bröder i handen. Och Sheikh al-Bani nämner att den är sahih. Mashallah. Så här säger hans elev Anas ibn Malik, Thabit al-Bunani från Salaf, att Anas radiyallahu anhu på morgonen brukade smörja in sin hand i god parfym. Alltså höger handen. Med vilken avsikt? Att gå ut och ge salam till folk och ta dem i handen så att de också ska lukta gott. Mashallah. Han nämns också en färg där som Sheikh Abdelrazak nämner. Han säger med god parfym. Ja, bi duhnin tayyib. Man säger det bevisar att inte all parfym är god. Att det finns parfym som faktiskt luktar äckligt. Tayyib. Och speciellt idag, ibland folk köper såna här billiga parfymer som luktar jättestark. De ger dig huvudvärk. Och ibland, wallah, jag tycker att de luktar så äckligt. Alltså det är bättre om du inte har parfym än att du har den här på dig. Och ibland till och med så behandlar man har fått den på huden och börjar klias. Eller vad innehåller den här för någonting? Ja, skulle nog inte vara tillåtet i Sverige. Ja, Konsumentverket. Ja, Livsmedelsverket. Så det är inte all parfym som är god. Taib. Någon kanske tycker den är god, men andra tycker den är katastrof. Och det är också viktigt här, hadithen om att inte tacka nej till parfym. Det måste också förstås i sitt sammanhang. Att du kan tacka nej till parfym som luktar äckligt. Eller parfym som du är allergisk mot. Som du inte tål, du får migrän, du får huvudvärk av den. Någon i din familj kanske inte tål den här parfymen. Och ibland de är jättestarka. Han skakar hand med dig och du går och tvättar den, det luktar. Eller han kommer att tvinga på dig parfym och det sitter kvar i flera dagar. Har ni känt sån här? Ja, och den luktar äckligt till exempel. Så det är inte all parfym som är god. Taib. Men mashallah, kolla här på Anas radiyallahu anhu som då brukade parfymera handen för att ta sina bröder i handen. Och här finner vi också sunnan av al-musafaha. Att ta muslimen i handen som vi har talat om för någon vecka sedan. Nästa kapitel, bab taslim bil ma'rifa wa ghayrihi. Kapitlet att hälsa på de man känner och de man inte känner. Och där kommer man till Rasulullah alayhi salatu wassalam och han säger: ja Rasulullah, vilken islam är bäst? Yani vilket beteende är bäst i islam? Och då säger han: tut'imu at-ta'am wa tuqri'u as-salam 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Den bästa islam är att mata folk. Att ge salam på de du känner och de du inte känner. Och denna hadith är sahih, den finns i Bukhari i Kitab al-Iman. Ja. Så här frågar mannen: ja Rasulullah, vilken islam är bäst? Yani vilken gärning i islam är bäst? Jämt emot sina medmänniskor. Och då säger han: det är att ge folk mat. Att mata folk. Och vi nämnde det här innan. Att mata folk. Är det specifikt för fattiga eller alla?
Alla.
Alla. Så att du går och bjuder din broder på en kebab. Faller in under hadithen?
Nej.
Gör det? Vad säger du, Lamin?
Nej,
det gör det. Så att mata folk generellt, rik som fattig, vän, okänd person, allt detta ifrån iman och bland de bästa av gärningar. Och då säger också här ulema att folk kan vara i behov av pengar. Men alla är i behov av mat. Utan mat dör vi. Det är någonting som alla behöver. Och därför är det en av de bästa sadaqa som man kan ge till sina bröder. Och sen sa han att sprida salam till de man känner och de man inte känner. Så salam är inte bara begränsat till ens kompisar, utan det är till alla muslimer. Till alla muslimer, som vi nämnde i hadithen, afshu salama bainakum. Sprid salam bland er. Det leder till kärlek, som leder till iman, som leder till jannah. Och tyvärr så är det från domedagens tecken att salam kommer vara bil ma'rifa. Att man bara kommer hälsa på dem man känner. Ett av domedagens tecken, och det är sahih, är att folk bara kommer ge salam till dem de känner. Och det händer ibland. Du går på vissa ställen, går in i vissa moskéer och du ger folk salam. De kollar inte ens på dig. Ja? Och sen kan han kanske ge salam till sina kompisar. Så att det är fel. Eller som idag många har bytt ut salam mot andra hälsningar. Att de säger marhaba. Eller hälsa på sitt språk. Man har olika former av hälsningar. Ahlan wa sahlan. Kaifa haluka. Och hur mår familjen och så vidare. Det är bra. Men börja först med att ge salam. Och sen fråga om hur han mår och familjen mår och så vidare. Säg marhaba och ahlan. Men börja med salam. Så som profeten alaihissalam sa. Men bada'akum bil kalami qabla salam fala tujibu. Den som börjar att prata med er innan han ger salam, besvara inte honom. Så påbörja alltid med salam till den du känner och den du inte känner. Och det är bland de bästa formerna av el-islam. Taib, nästa kapitel, där säger författaren bab. Kapitel. Och där berättas det från Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam förbjöd att man sitter, eller han förbjöd från el-afniya. Och el-afniya, kom inte på riktigt vad det heter på svenska, men om du har ett hus, området precis framför huset, mellan ditt hus och gatan eller någonting sånt, eller vid sidan av huset, det kallas för el-afniya. Som typ gården eller någonting som är framför huset. Vad kallas det för? Terrass eller kanske? Ja, men typ tomt. Men typ, tänk dig själv att du har ett hus och du har några meter som är dina mellan dig och gatan. Ja, terrass kanske man kan säga. Ja. Eller öfnia. Vi säger terrass. Profeten alltså förbjöd att man sitter på terrassen och på vägarna. Och då så sa muslimerna, men vi måste. Vi kan inte låta bli. Vi klarar inte av att inte sitta på dessa platser. Och då så sa han, om ni måste, så ge dem dess rätt. Genom vägen och terrassen, ge dem dess rätt. Och då säger sahaba, vad är dess rätt? Och då så sa han, att sänka blicken, att vägleda Ibn Sabil, den förbiresande, att göra dua för den som nyser, om han prisar Allah, och att besvara hälsningar. Taib. Och denna hadith är sahih. Här nämner Rasulullah alaihissalam att han avrådde sahaba från att sitta vid vägarna. Bara sitta och chilla vid vägarna. Sitta och chilla framför huset. Som många gör. Att det här är då någonting som är typ gärna ogillat. Att göra detta. Om det inte finns ett behov. Men då säger sahaba att vi måste. Ja, det här vi pratar, vi möter folk, vi har angelägenheter, träffas och så vidare. Då säger han, okej, om ni måste, så ge då vägen dess rätt. Ge då vägen dess rätt. Och här lär vi oss att islam har till och med gett vägen dess rättigheter. Det finns rättigheter, nu är det på vägen. Sitter vi i vägen, kör på vägen. Så finns det rättigheter och skyldigheter. Vilka är dessa rättigheter? Den första, ghadd al-basar. Att sänka blicken från det som är haram. Att inte sitta på vägen för att spana in tjejer till exempel. Går de förbi sänker man blicken. Vissa har ju sån avsikt. Att sitta i centrum för att spana in tjejer och så vidare. Så att sänk blicken. Vägled folk. Om någon kommer och frågar om vägen, ska du visa honom vägen om du vet. Hänvisa till vägen. Och gör dua för den som nyser, om han prisar Allah. Och besvara hälsningar. Besvara hälsningar. Namn. Så det här är från vägens rättigheter. Och han nämner också Sheikh Abdurrazzak i förklaringen. Han talar om bilkörning. Då har vi också rättigheter. Den vägen har rättigheter. Om såna här saker nämns, vad ska vi då säga om att köra på vägen? Det har också rättigheter. Han talar om att inte åka förbi och tuta och störa folk och liknande saker. Det är också rättigheter från vägen. Ni vet också att inte smutsa ner, lägga farliga saker på vägen och liknande saker. Så det finns hukuk, det finns etik och moral när det kommer till vägarna i islam. Nästa kapitel, bab la yusallimu ala al-fasiq. Kapitlet att inte hälsa på syndaren. Och där nämns bara en affär som är hasan, eller som är autentisk, som berättas från Qatada, från al-Hassan al-Basri, som säger laysa baynaka wa bayn al-fasiq hurma. Typ det finns ingen hurma, vad blir hurma på svenska, mellan dig och al-fasiq. Hurma är typ ja, skyldighet, rättighet. Att yani, han ska äras yani. Taib. Så han nämner här att muslimen inte har de här skyldigheterna mot al-fasiq. Yani, författaren nämner här i detta kapitel och i nästa kapitel som vi kommer att läsa att det kan vara tillåtet att bojkotta al-fasiq. Att inte ge salam till syndare. Att sprida salam är bra. Men det finns också vissa människor som inte förtjänar din salam. Och det kan vara grova syndare och folket av bidda. För som vi sa, salam är en indikation på att du är bra med personen. När du säger till honom salam alaikum, yani det är lugnt mellan oss. Taib. Och som vi också nämnde, att salam är en orsak till mahabba. Och du ska inte ha mera eller starkare mahabba till folket av bidda och folket av grova synder. Okej? Okay? Så al-fasaq har inte samma rättigheter. Och fasaq, det är de som syndar öppet. Och vi Sulaiman nämner att al-fasiq, det är den som gör kabair. Al-kabair. Eller den som kontinuerligt gör as-sagair. Okej? Okay? Det är en fasiq. En person som har flickvän. Han är fasiq. Han är zani. En person som går ut och dricker, röker på, han är fasiq. En person som alltid ljuger, han är fasiq. Eller en person som kontinuerligt gör små synder. En han praktiserande muslim, han röker till exempel. Sig. Han är fasiq. Eller han rakar alltid skägget. Han är fasiq. Han är musbil. Alltså han är fasiq. Ja. Vi kommer fortsätta på det här ämnet i nästa kapitel också här. Här säger författaren: personen som inte ger salam till al-mutakhalliq wa ashab al-ma'asi. Personen som inte hälsar på al-mutakhalliq, yani personen som har på sig tjejparfym, och syndaren. Där berättas det från Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu att profeten a.s. gick förbi ett folk. Och bland dem fanns det en person som yani hade parfymerat sig med tjejparfym. Så Profeten Alisam kollade på folket och gav dem salam, men vände sig bort från den här mannen. Och då säger mannen: du vände dig bort från mig. Och då så sa han: Beine aynihi jamra. Du har typ en glödande kol mellan dina ögon. Där han hade parfymen, yani. Du har glödande kol mellan ögonen. Ja. Och Sheikh Albani säger att den är hasan. Taib. Det fanns förut tjejparfym och killparfym. Och tjejparfymen, det var den som beskrevs med att den hade färg och ingen doft. Medan killparfymen var neutral i färg och hade doft. Så det verkar som att tjejernas parfym förr i tiden var till för skönhet. Och den var oftast gjord, som man säger, av saffran. Så att den var gulaktig. Och du vet, om du lägger saffran i olja och sen har på dig oljan, det kommer bli gult, yani. Så att de kanske hade på sig som någon form av smink eller någonting sånt. Och jag tror den hade väldigt svag doft också. Och det finns vissa hadither som tillåter att männen använder denna parfym. Och så finns det hadither som förbjuder. Wallahu alam, det som verkar vara korrekt är att haditherna som förbjuder upphäver haditherna som tillåter. Så att det är inte tillåtet för män att ha på sig den här tjejparfymen. Gärna den som har den här färgen. Okej? Varför? För män ska inte efterlikna kvinnor. Om någonting är specifikt till kvinnor, så har männen ingenting med den här saken att göra. Okej? Så här går profeten Alisam förbi den här gruppen med människor. Och han ger dem salam, men vänder sig bort från den här personen. För att han har på sig den här tjejparfymen. Och här finns det många fawaid. Och en av lärdomarna är att man inte alltid behöver tala för att kritisera någon. Ibland kan tystnad vara en kritik. Och ibland så visade profeten Alisam sitt missnöje genom att bara bli arg. Man kunde se ilska i hans ansikte utan att ens säga någonting. Det kan vara passande vid vissa tillfällen att man vill visa sitt missnöje. Behöver man inte alltid kanske höja rösten eller skrika eller säga till på skarpen, utan man kanske bara är tyst och visar att man är besviken. Så personen själv får fatta att någonting är fel. Okej? Okay? Och det här är då från profeten Sunna alaihi wasallam. Så kolla här, han vänder sig bort från den här personen för att han har den här tjejparfymen på sig. Och Kenny bojkottar honom helt enkelt. Hälsar inte på personen. Subhanallah. Och han nämner Sheikh Abdurrazak al-Badr al-Fa'ida. Han säger: vad ska vi då säga om folk idag? Män som rakar sig. Ja? Vars ansikte ser ut som kvinnoansikten. Är inte det ännu mer att efterlikna kvinnor än att ha på sig någon liten parfym på ansiktet? Män som sminkar sig. Ja? Sminkar sig och de går och noppar massa ögonbryn och ångbastar ansiktet och smörjer in ansiktet med avokado, jag vet inte vad. Ja? Och det finns till och med deodorant för ögonen. Massa sådana här saker. Allah hedikum, vart är manligheten? Så Allah mustan. Män ska vara manliga och män ska ha skägg. Och han nämner också här den här affär där Aisha radiyallahu anha brukade svära och säga vid honom som gjort männen vackra med skägg. Vid Allah, yani, som har gjort männen vackra med skägg. Så skägg är någonting vackert. Det fanns inte hos sahaba att raka sig. Det var inte känt. Det var någonting som kom senare från kolonialmakterna som erövrade muslimska länder. Och det är också förnedrande. De kommer och erövra ditt land, tvingar på dig deras ideologi och sen skulle efterlikna dem. Nej. Efterlikna profeterna. Det är från fitra att ha skägg. Alla profeter hade skägg. Nej. Och sen så påpekade då profeten alaihissalam varför han bojkottade mannen när mannen då frågade varför. Nej. Så hade det ett bevis på att man kan bojkotta. Men här säger ulema en viktig sak. Att bojkotta folk genom att inte ge dem salam. Till exempel att bojkotta syndare. Där får man kolla på fördelar och nackdelar. Det går tillbaka till maslaha och mafsada. Man väger upp att ta så mycket nytta som möjligt och att avvärja så mycket skada som möjligt. Det är det du går tillbaka till. Och på profetens tid, alaihissalam, där samhället var eller präglat av islam och alla var starka i sin iman. Om man bojkottade en person där, så tog han åt sig och gjorde toba och kom tillbaka till sanningen. Men om du idag går till ett land eller en stad där typ alla syndar och du säger, khalas, jag ska bojkotta alla som rakar skägget, jag ska bojkotta alla som röker, alla som har isbäl, alla som inte känner till selefia, alla, då kommer du vara ganska ensam, eller hur? Ja. Och då kommer du inte heller uppfylla meningen av att bojkotta. Hänger ni med? Så att man får väga upp fördelar och nackdelar. Ibland när det kommer till bojkott, och speciellt av Ahlul Bidda, och det har vi sagt förut, så kan bojkotten vara för att skydda dig själv. Att du inte hälsar på en person av Bidda för att du inte ens vill komma nära honom. Du vill inte ha någon som helst kontakt med honom. För att skydda dig själv från att höra hans gift. Det är bra. Men en person kanske har en person av Bidda i släkten. Kanske har hans chef på jobbet, kanske från Ahlul Bidda. Kan inte bojkotta honom. Då får man ge salam och försöka hålla så låg profil som möjligt. Och inte debattera och tjafsa och liknande saker. Men i alla fall, det går tillbaka till fördelar och nackdelar. Ja. Författaren nämner sen också, ta det som sista hadithen här, från Abdullah ibn Amr ibn al-As, från hans far, från hans farfar, att en man kom till profeten alaihi salatu wassalam, och den här mannen hade en guldring. Så profeten alaihi salam vände sig bort från honom, och då mannen såg hans avsky så gick han iväg och slängde iväg ringen. Och han tog istället en ring av järn. Och då kommer han till profeten alaihi salam som säger till honom, den här är värre. Det här är ett av eldens smycken. Och då gick mannen iväg och slängde bort den och satte på sig en silverring. Och när profeten alaihi salam såg detta så var han tyst. Och denna hadith är Hassan. Här finner vi också den här mannen som kommer till Rasulullah alaihi salatu wassalam och har på sig en guldring. Guld var tillåtet för både män och kvinnor, men blev sen förbjudet för män och stannade som tillåtet för kvinnor. Profeten alaihi salatu wassalam tog upp siden i ena handen och guld i andra, och så sa han, dessa två är haram för männen från min umma och de är halal för kvinnorna. Så det är inte halal för en muslimsk man att ha på sig guld. Och inte heller siden. Så när mannen såg detta gick han iväg och slängde ringen. Och här finner vi också hur sahaba gav gehör till profetens beordringar alaihi salatu wassalam. Han behövde inte ens prata. Men vi såg hur de var snabba i att acceptera sanningen. Han gick inte iväg och sa, jag ska ge ringen till min fru. Det är halal för henne. Jag ska gå och sälja ringen. Jag ska smälta den. Den är värd pengar. Nej, han gick och slängde den. En guldring. För att verkligen markera. Khalas, jag, profeten blev arg, kastade den. Det finns en liknande hadith. Jag vet inte om det är samma berättelse. Men då säger sahaba till mannen, ska du inte ta upp den? När det var då profeten liksom tog av en man en guldring och kastade den. Och så gick han iväg. Och då säger folk, skulle inte ta upp den? Han säger, hur kan jag ta upp någonting som profeten har kastat? Han säger, ta upp den och sälj den. Han säger, hur? Profeten har kastat den, jag kan inte ta upp den. Kolla vilken inställning de hade. Och idag du går till vissa och pratar om såna här saker. Han börjar med sin fälsäffa. Ja, ni ring, det är okej, okay, vi bor i Sverige. Börjar med massa tomt snack. I mitt land och min pappa och jag vet inte vad. Eller hur? Allah Mustan. Och som Sheikh Abdelrazak säger idag, ännu värre. Idag folk har inte bara ring på sig, de har, du ser killar med halsband, killar med örhängen, killar med smycken. Inte för att inte tala om en guldring. Ja, idag ännu värre, Allan Mustan. Som att han lånar smycken av sin syster och... Ja, vad är manligheten? Så mannen kastar ringen och tar då istället en ring av hadid. Yani järn. Och då säger profeten al-Salam, den här är värre. Man säger Sheikh al-Bani, det här bevisar att det är haram med järnringar. Det är haram med järnringar. Okej. Okay. Då kanske någon säger, men vad säger du då om hadithen om mannen som ville gifta sig och inte hade någonting? Och då säger profeten al-Salam till honom, gå och leta efter något även om det är en järnring. Ni har hört hadithen, eller? Då säger Ibn Hajar, hadithen bevisar inte att det är tillåtet att ha järnringar. För att den här ringen, han sa inte leta efter en järnring som hon kan ha på sig. Det är någonting som hon kanske kan få och sen sälja. Eller smälta eller göra till någonting annat. Så den är inte ett klart och tydligt bevis på att det skulle vara tillåtet. Så han säger här att järnringar är förbjudet. Och då gick mannen iväg och slängde den och kom tillbaka med en silverring. Och då var profeten tyst, alaihissalam. Och när Rasulullah alaihissalam är tyst så indikerar det på att det är tillåtet. Och det kallas för el-iqrar. Vi har i sunna att profeten alaihissalam säger att någonting är halal. Eller att han själv gör det, vilket tyder på att det är tillåtet. Eller att han är tyst. Det är ett godkännande. Och då blir det också en sunna och någonting som är tillåtet. Så den här hadithen bevisar att det är tillåtet för män att ha silverringar. Och han sa inte heller hur mycket väger ringen. Vad är det för slags ring? Vilket också bevisar att silverringen får väga hur mycket som helst. För vissa madhahib, vissa ulema, säger att den får inte väga mer än ett antal gram. Allah har vad de baserar det på. Men den korrekta åsikten är att det finns ingen sådan gräns. Utan det får vara en silverring. Och det behöver inte vara på något speciellt sätt. Wallahu alam. Nah. Och vi avrundar därför idag. Wallahu ta'ala alam. Och sallallahu ala nabina Muhammad. Och ala alihi wa ashabi ajma'in. Nah.